Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby.
Jag heter Konstantin Ekström.
Och jag heter Daniel Hedblom.
Härligt att ha dig här, Daniel.
Tack så mycket.
Det var inte så länge sedan nu.
Ja, jag är väl här ibland i alla fall.
Ja, men jag tycker det behöver bli en bra bana.
Ja, det gäller så att försöka lära sig att gilla de här mikrofonerna.
Ja, och ja, vi ska ju hålla lite koll på nyhetsflödet precis som vanligt. Tre artiklar och idag blir det tre AI-artiklar. Allting har med AI att göra. Så att det blir, förra veckan kanske vi hade lite mer så här datahantering och sådär. Så nu blir det full fart med AI. Och jag tänkte börja. Och då har vi en artikel här från Computer Sweden. Som jag tänkte dra. Det är undersökningsföretaget IDC har haft ett stort event i Boston som de kallar Directions. Där de har diskuterat likheten mellan traktorn i jordbruket och dagens AI. Vad tror ni är likheten mellan dessa? Ja, vi får se, vi går vidare. De har bland annat då givit deras bild av marknaden. IDC är ju ett marknadsundersökningsföretag då. Rörande tillämpning av AI. Enligt IDCs undersökning i februari kommer ett genomsnittligt storföretag spendera 290 miljoner kronor på generativ AI-initiativ i år, alltså 2024. Och de säger också det att de närmsta två åren kommer företagen totalt spendera 1500 miljarder kronor på generativ AI. Mm. År 2027 så kommer AI att stå för 29% av organisationernas utgifter. 29%.
Väldigt högt.
Mm. Väldigt högt. 2026 då, här har vi lite för ännu fler såna här förutsägelser som de gör. Så 2026 kommer teknikleverantörer allokera 50% av utvecklingen och investeringar till AI och automatisering. 50%. 40% av tjänsteuppdragen kommer också att inkludera generativ AI-aktiverad leverans. Det kanske inte är helt omöjligt. Man ber en jurist om ett avtal och de använder AI. Så det låter ju inte jättekonstigt. IDC tror att AI-tillämpningar kommer ske i hybridform, säger de också. Och med det då, vad menar de med det då? Det är alltså att man kommer ha liksom samarbete med tjänsteleverantörer och samtidigt anpassa befintliga AI-plattformar som ChatGPT samt att bygga egna men mindre AI-modeller också för specifika användningsfall. Så man kommer ha liksom en inte bara det är inte bara en lösning tror IDC då. Men ja, det här är investeringarna då. Så samtidigt så säger IDC då att 60% av alla de här AI-initiativen kommer underleverera. Och de listar ett antal såna här då utmaningar också kring det här då. Man säger liksom grundläggande här det är att det kommer vara svårt att ja, i de här AI-initiativen så kommer det vara svårigheter att koppla mellan data, AI-modeller och de AI-applikationer som ska stötta det här då. Det är utmaningen att få det här att fungera tillsammans. De har gjort en lista på fem saker de tycker är de största utmaningarna. Mätning av return on investment på AI-investeringarna. Svårt att veta vad värdet kommer bli. Sen säger de AI-styrning. Vi har väl knappt kommit fram med data governance och nu måste vi ha AI-governance också. AI-kompetens och talangstrategi ser de också en stor utmaning. Oro kring långsiktiga kostnader prioritering av rätt användningsområde. Det hänger kanske ihop här med ROI också, va? Får man väl säga. Det borde, den ena borde följa den andra. Den största utmaningen, säger de också, är att hitta kvalificerade medarbetare. Efter att vidareutveckla eller vidareutbilda då befintlig personal för att hantera de nya interna lanseringen av generativ AI och nya AI-stödda produkter och tjänster. Vi har en chef här på IDC:s Worldwide Thought Leadership Research som heter Phil Carter. Han jämför AI med när traktorn introduceras inom jordbruket. Man säger det att traktorer uppfanns i slutet av 1800-talet och skulle förändra jordbruksindustrin och befria jordbrukarna från mulor och hästar. År 1940 var det bara 23% av bönderna som ägde en traktor, säger Carter. Så det tar lite tid. Precis som jordbrukstraktorer kommer AI att kräva förståelse för användningsområden. En vilja att spendera betydande summor för att köpa tekniken, lösa problem med användningen av generativ AI och utbilda medarbetare. Så det kanske är inte så där att det sker på ett år, utan ja, några år i alla fall.
Rom byggdes inte på en dag, eller hur kan man säga?
Nej, precis, precis. Och traktorn tog inte över på ett antal år. Vi får se hur snabb AI blir i förhållande då. Det kanske är någonting man berättar om långt senare. År 2026 kommer företag som lyckas med sina implementeringar av AI då att fördubbla sin tillväxt jämfört med konkurrenterna genom att skapa nya interna effektivitetsvinster, kundupplevelser och tjänster. Det tror IDC då. Så att det finns ju någonting att vinna här också, får man väl säga. Sen så tar de upp här också att de har tre case också. Exempel på vad som jag tror att det är den här artikeln. Ett är nog artikel. Jag är inte säker på att den kommer från IDC. Men två är från IDC och den sista vet jag inte riktigt. Första här då, det är med caset. Det är Expedia. Expedia.
Ser man Expedia? Expedia tror jag.
Expedia. Mm. Ja, de införde en ChatGPT-bot för att hjälpa resenärer att planera sin resa. Botten kunde till exempel rekommendera aktiviteter när en resenär nådde en destination. Den användes av konsumenter, men enligt då Peter Maxwell Kärn, VD för Expedia, hade den ingen väsentlig inverkan på affären. Tyckte han då. Förra året, här kommer jag till då, case. Tillkännagav IKEA en AI-driven kompetensstrategi för att omskola mer än 8500 callcenteragenter till att fungera som inredningsrådgivare. Samtidigt låta en AI-bot hantera nästan hälften av alla vanliga konsumentförfrågningar. Men företaget har inte sett någon minskning av antalet anställda som resultat av det. Så oklart här om de har egentligen, det sägs ju inte mer än att de har inte minskat anställda. Har de kunnat införa det här och att de fått nya uppgifter, eller är det man har misslyckats med att utnyttja den här AI-botten? Det förtäljer inte riktigt historien här. I en annan fallstudie som Carter presenterade då, denna chef på IDC, kunde ett icke-namngivet företags callcenteragenter använda generativ AI för att sammanfatta transkriptioner av kundsamtal. Tekniken sparade varje agent i genomsnitt 2 minuter per samtal, vilket ledde till en produktivitetsökning på 25% och möjligheten att snabbare gå vidare till nästa samtal. Det är ju en ganska bra.
Den är ju superbra. Mm.
Det var den här artikeln. Mm. Är det här peak AI-bubbla? Eller är det rätt det här som IDC tror?
Ja, men jag funderar alltid på, i princip alla sådana här artiklar tar ju upp vilka enorma omsättningstillväxter som företag kan få. Men så bara, nu var det fördubbla de som lyckas. Jag vet inte om liksom, är det utopi eller är det liksom, har någon faktiskt räknat på?
Det var ju liksom den här tillväxten fördubblas, va? Så att om man ökar med 5%
tillväxten.
Så kanske den blir 10% eller något sånt där.
Ja,
så att det var inte, och fördubblades i förhållande till konkurrenterna liksom. Så att,
just det. Men om alla lyckas nu, då är det givet att 40% lyckas då.
Ja,
60% precis. Kommer misslyckas. Så det bygger, om alla lyckas, ja, då blir det ju ingen,
ja,
förbättring.
Fast, ja, precis. 60% av casen, va? Så att, ja.
Ja, ah, jo. Mm.
Men ja, det blir ju svårt. Alltså det gäller väl att... Det blir väl lite så här. Vi hade väl lite samma sak under den här big data-grejen. Att alla skulle skaffa sig en data scientist. Mm. Man måste investera för att tänka om... konkurrenten gör det och det här är superviktigt.
Mm.
Alla kommer ju vara tvungna att göra det här oavsett om det ger affärsnytta eller inte, kan man säga.
Men sen gör man tillräckligt många case så kanske man hittar något som slår riktigt bra. Ja, men som det där med callcentret.
Mm.
2 minuter snabbare samtal och dessutom ta bort ett ganska tråkigt arbete. Bara transkribera och skriva och anteckna. Och bara fullt fokus på att lyssna på samtalen och hjälpa till. Men då är det ett kalascase, om man säger så.
25% är ju liksom en rejäl effektivisering, får man säga.
Verkligen.
Men samtidigt så IKEA såg ju, ja, lite konstigt formulerat att, men de såg ju ingen skillnad i antal anställda. Så där var det ju noll i fråga om lönekostnader.
Och Expedia här, man vet ju aldrig, de kanske inte vill berätta hur bra det var.
Nej, och
men för konkurrenterna.
Och man vet ju inte förrän man har provat. Det är det som gör att, som du säger, alla de här visionerna. Det är så många som står och ger jättevisioner om att det här kommer att spara så mycket pengar och allting. Men det har ju knappt kommit igång. Så grundantagandena känns ju väldigt...
Ja. Men jag tror det är ändå viktigt att det blir något sånt där. Liksom massa visioner, liksom massa idéer. Liksom det blir som en... kollektiv brainstormingfabrik på något sätt. Där det liksom, det kommer upp en del bra grejer. Och sen så med tiden.
Men kör man 10 stycken så kommer 4 stycken bli riktigt payoff på.
Ja, men precis.
Troligtvis. Eller så har man riktig otur och alla misslyckas.
Eller så har man supertur och alla bara yes.
Men jag gillar ju det här med generativ AI. Och jag tror att, och det är väl det jag försöker säga i min nästa artikel. Men det är ju det här att man måste ju ta det från varje fall för sig. Och tänka kreativt och komma framåt. Och just när man då sitter och säger det här top down. Och säger att vi ska spara 20% genom att införa AI. Det känns väldigt bakvänt. Utan man måste ju springa och se var man hamnar.
Ja.
Annars blir det som du sa, när man anställde en data scientist och gjorde 4 testskott. Och sen kanske det växte därifrån eller inte för ett antal år sedan.
Ja, men det blir spännande. Det är ju kul att se i alla fall. Det är ju ändå en rolig forecast. Att det känns ju som det kommer... På ett sätt så säger de ju också att det här med traktorn, att det kommer gå långsamt. Men samtidigt så är det ju en oerhörd då, fart det kommer vara framåt här.
Mm.
Som kommer vara väldigt rolig för oss i branschen, tror jag.
Mm. Det kommer också bli kul om ett par år. När vi går tillbaka och tittar på de här. Vad var det för prediktioner folk gjorde?
Ja.
Alltså det skulle faktiskt likväl kunna vara så att det var ganska lågt räknat.
Ja.
Det skulle likväl kunna vara så.
Ja.
Och där kommer vi in på tidsskala. Vi var ju med på internetboomen. Vi som är lite äldre här. Och där var det mycket
för... Jag var med då också.
Men då var det också mycket förespåelser om att allting kommer att ändras över... På 3 år eller på 5 år eller på 20 år. Och ja, beroende på vilken horisont man tar så fick de rätt. Men ja, vi får se.
Ja. Mm. Ja, jag kommer ihåg när Vasa samlade in kyrksilvret där från...
Det kommer du ihåg.
Ja. Det var en stor förändring det också.
Var det med i strategitidskrifterna på den tiden också?
Ja, precis.
Du ska samla in kyrksilvret för.
Med det ska vi gå vidare. Och höra lite om RAG.
Ja, så Jag har skrivit en liten bloggartikel som heter Feeding chatbots with your own data, copilots and rags. Och anledningen till att jag skrev den artikeln är för att jag vill att folk ska börja testa generativ AI i praktiken. Och att förstå att det handlar inte om något avancerat när man säger rags och copilots och skapa sånt, utan verkligen försöka komma igång ifrån ett perspektiv som analytiker eller om man är CIO och inte börjar använda den, kanske komma igång. Och jag skrev en blogg tidigare där jag kom fram till att problemet med att använda en standard chatbot är att man kanske inte kan lita på datan och att den inte innehåller sin egen data. Och då kan man ju läsa de här strategiska artiklarna och tro att det här kommer att kosta jättemycket pengar. Men i min artikel så försöker jag gå igenom det här. Så först så påvisar jag på hur man gör det enkelt i Gemini. Där man helt enkelt går in och sätter ett par settings och säger att du får komma åt min Google Drive. Och sen ställer man helt enkelt frågan mot sin egen Google Drive. Och det fungerar ganska effektivt.
Det är det som är RAG.
Det är det som är RAG.
Och det står för?
Nu, Retrieval Augmented Generation. Microsoft kan man inte göra på Copilot. Det kommer i slutet av april. Det är därför jag också har valt.
Den kommer inte åt OneDriven direkt, va?
Nej, den kommer inte åt OneDriven direkt. Och som sagt, den här artikeln är mest fokuserad på de som inte är vana att programmera. Och jag kommer att skriva en till som handlar om hur man gör det i Azure och Copilot på ett mer strukturerat sätt.
Ja, däremot så är det lätt att lägga det i SharePoint och använda Copilot, tror jag. Där är det väldigt
det kanske enkelt. Har dykt upp. Så det jag försökte göra här, det var att ta det här vi pratade om, effektivisera. Jag kommer ifrån börsanalys. Där var det ofta så att junioranalytiker fick jobbet att gå igenom årsredovisningar, klippa och klistra eller i värsta fall stansa in det i Excel-ark för att bygga upp databaser eller Excel-lösningar. Så jag tänkte, ja men det ska vi inte behöva göra längre nu då. Och så jag drog ut 50 PDF:er eller 50 bolags PDF:er, la dem i min Google Drive och började ställa frågor mot den. Och på Gemini så fungerar det förvånansvärt smidigt. Utan då kan jag lägga in de här filerna och så kan jag fråga vad är Spotifys försäljning 2021? Eller säga, ja, eller vad var vinsten? Och när man gör det, då får man lära sig att det är viktigt hur man formulerar sin prompt engineering. Så får man lära sig att prompt engineering låter avancerat, men det är nog snarare bara att säga att om du inte hittar income statement, försök med ordet profit and loss. Eller, och så vidare. Och då har jag sett och lekte med det, så upptäckte jag ju då att om man tänker som oss som data engineers, så kommer jag på att det här är egentligen data extractions. För jag kan ju be den ta ut, ge mig hela profit and loss statement, formatera den med de här raderna och de här kolumnerna och få ut den. Och sen kan jag bara göra det varje gång. Och så säger jag, först när jag lyckas gjort det för Sandvik, så kan jag säga gör samma på Spotify. Och sen gör samma på det här bolag X. Vilket gör att vi kanske kan komma åt mindre strukturerad data och trycka in det i våran lake. Men hur ska vi se till att det fungerar på ett bra sätt och så vidare. Så det väcker ju tankar ifrån mitt perspektiv. Och det är det jag menar med att alla bör försöka testa det här. Så att om man har till exempel har lagt en massa offerter som kanske inte ligger i ett system. Utan man har skrivit en massa Word-filer. Så går det ju redan idag att försöka dra ut dem. Om man vill se dem. Eller ännu mer om man tar emot offerter och vill dra ihop det då. Mm. Men det finns ju även pitfalls i det här då. Och då är det ju så att när jag hade dragit ut 50 bolag, så vill jag ju säga ge mig försäljningen för alla bolag jag dragit ut. Och så spottar de tillbaka 5 bolag. Så, ja men du har ju för Sandvik också. Ge mig Sandvik också. Ja då gör den det. För att den har då ingen koncept av vad är allting. Det här är ju inte strukturerad data. Utan då börjar man. Kan man ju tycka att det här fungerar inte som jag vill och ge upp. Eller så kan man försöka förstå vad det handlar om. Och då kommer vi in då på RAGs som vi pratar om. Väldigt fint begrepp. Nu ska jag bara säga rätt ord igen. Jag säger fel varje gång. Retrieval Augmented Generation.
Det har ingenting med 20-tals jazz att göra.
Nej. Jag tror inte det. Och inte, däremot kanske man kan kalla sig raggare om man sitter och använder en Copilot. Ganska mycket. Men ragg innebär egentligen i princip när ni skriver en prompt så kan man ju pasta in all data innan. Som jag vill ha analyserat Spotifys årsredovisning så kan jag klistra in den texten och säga ge mig försäljningen från det här textblocket. Det går ju inte att göra om vi då har flera hundra filer. Så ragg i sin enklaste förklaring så är det bara att man hänger på en sökmotor. Och det gör ju då att den går igenom de här filerna, laddar upp, tar ut en textstycke som man tror passar. Så när den hittar försäljning 2021 så tar den textstycket runt omkring och klistrar in det i din prompt. Och det är egentligen inte mycket mer avancerat än så, men det är ju då en metodik som i år eller senaste året har blivit väldigt standardiserat sätt att arbeta på. En av många. Men det innebär ju inte att man tränar en modell eller gör något avancerat, utan man hänger helt enkelt på en sökmotor som tar ut bitar av text ifrån det man har. Vilket naturligtvis blir billigare, för man betalar ju per ord man skickar in och ut och så vidare, så det blir billigare att göra den biten. Och då man gör det så kommer man in då. För oss som data engineers så börjar man då tänka, ja, då kanske vi borde förstå lite hur den här Bing eller hur Googles sökmotorer fungerar under ytan. För att eftersom jag då bara fick 5 rader beror ju på att det var så den var inställd. Jag kan ju be den leta upp 20 textblock som innehåller information. Eller jag kan säga till att du ska ta en lista på alla bolag när jag säger alla bolag. Så då kommer du in lite på data engineering och prompt engineering och man börjar förstå, okej, så här fungerar det. Och man springer in i tankar som, ja, men om jag har lagt en tabell utan rubriker, hur kommer det fungera? Hur kan jag se till att den datan blir rätt? Och så vidare. Och framförallt i det här enklaste fallet, security är väl inget stort om man bara gör åt sig själv, men vilka ska egentligen komma åt det här? Jag kan inte lägga in allas lönespecifikationer på en OneDrive och bygga en bot. Men allt det här kommer man ganska långt mer utan att skriva en enda rad kod eller ja, så att det är det jag vill kommunicera där. Och efter ett tag kommer man ju på att ja, men vi har inte lagt ut allting i PDF-er. Vi har ju kanske en databas. Hur får jag in det i den här snurran också då? Och då kommer man in på det som kallas för Copilots. Och Microsoft har ett begrepp, eller har en förmåga att förvirra det, så det finns jättemånga begrepp runt Copilots just nu. Men om vi antar att vi har datan inte i PDF-filer utan vi har en lönedatabas med där Anna och min, ja, Konstantins lön ligger lagrade i en tabellformat. Hur får vi in den då? För vi kan inte bara dra och släppa en databas in i det här. Och det man gör då egentligen bygger en Copilot så att när man ställer en fråga till sin chattrobot så kan man ju välja att plocka ut om den innehåller orden lön, vår lönedatabas, då ska du istället för att leta i textdokumenten gå och skriva en select salary from table X och klistra in det i din prompt på vägen ut emot det här. Och det är ett sätt att bygga det på. Och det finns då verktyg för det här som man ritar upp mer eller mindre flödesdiagram på, ja. Prova det här och inte. Och Microsoft har släppt 2 sådana varianter och det kommer jag gå igenom mer då i nästa bloggartikel.
För ja, de som spännande. Är intresserade. Spännande.
Men det jag vill med artikeln är egentligen att gå in och leka med Gemini, lägga upp era dokument ifrån något case där ni själva känner att det finns en nytta i det. Och i mitt fall så, ja, det här var ju någonting som när jag satt och gjorde det här tog det väl en vecka att klippa ut 50 års redovisningstabeller. Nu tog det 1-2 timmar för mig. Så man kan fokusera på analysen. Och sen är det ju som sagt inte perfekt. Utan den, ibland går det inte. Man måste prompt-engineera. Den säger jag kan inte hitta 2021s försäljning. Så får man säga. Joho, den finns där. Kolla i filen som kanske heter någonting med. Ja, oj, den fanns. Eller om man definierar att en del bolag har delade räkenskapsår. Så 2020/21 är samma som 2021. Och då fixar man ett större block texter. Men och det här är ju sånt då som inte kräver mega investeringar eller stora avdelningar. Och går man in och kör det här så tror jag att folk, om man sätter sig några timmar. Och det är inte svårt i Gemini nu och kommer inte att vara i april med Microsoft heller.
Mm. Men bara så att jag förstår.
Mm.
RAG.
Ja.
Det är inte bara att den här botten har tillgång till dokumenten, utan du måste liksom pasta in det.
Nej,
eller sökmod.
Det är så här att egentligen är du, den har tillgång till dina dokument, men du hänger på en liten sökmotor, så du behöver ju inte pasta några texter eller någonting, utan du, när frågan kommer in så gör den en sökning genom dina dokument med hjälp av då AI Search heter den på Microsoft och ja, Google sökmotor på Google. Så den söker igenom dina dokument och tittar vad kan vara relevant till den här frågan och drar ut textstycken.
Ja, och sen applicerar den AI på det där.
Sen lägger den till det till den här frågan som går igenom AI-motorn och applicerar det till hela konceptet.
Just det. Så man kopplar på som en liten extra applikation som bara plockar ut textfragmenten först och tar med det frågan på vägen in.
Precis.
Mm.
Och
men är det någon som bara kryssruta på Gemini eller måste man faktiskt göra
det? Den gör ju det automatiskt. Det är bara att sätta en kryssruta på det.
Mm.
Och det gör ju den här Google Copilot också automatiskt om du attachar en blob storage som jag kollar på. Inte SharePoint så mycket.
Mm. Ja, det känns som alla har väl sån här RAG-funktionaliteten är relativt... Den är enkel att använda. Databricks har ju också... redo liksom, funktionen för det där.
Och, men det är typ de här knapparna när man ser att ja, men, bifoga en fil och så skriver man meddelandet. Då är det en RAG.
Ja.
Då har man liksom utnyttjat det. Då söker den igenom det här dokumentet.
Ja,
men visst är det, när man kör de här RAG, då visst, man kör det här, den liksom tokeniserar alla dokument liksom i det här innan och indexerar. Så den har ju allting.
Ja, alltså igen, i princip så går man in lite på sökmotorprinciper här. Mm. Så den tokeniserar dokument och lägger upp ett index som gör att det går väldigt fort och är väldigt billigt att ställa frågan om du bygger den på det viset. Och kan hålla den uppdaterad och så vidare. Så då kommer man in då på det här nya kompetensområdet som vi kanske bör ha utöver bara SQL och traditionell analys. Att vi bör förstå hur går en sån till, hur får det effektivt och så vidare.
Mm.
Mm. Så det är... jag kommer återkomma på det. Vi kommer gå in mer på tekniskt djup när det kommer en teknisk artikel.
Ja, se fram emot detta.
Men som sagt, även det här med RAG är bara en metod. Så man kan ju också se fram... ska man göra så här eller ska vi skriva ut all data vi har i en databas i PDF:er och låta modellen träna på dem? Lisa tjänar 500 kronor, hon är 24 år. Här kommer det bli jättemycket arkitekturfrågor för oss framöver på vem skickar vad vart. Så det kommer man får många sådana tankar från sin eget perspektiv. Men även som analytiker så tror jag att det, bara man vet att det här är en sökmotor som samarbetar med en textmotor.
Mm.
Så.
Men så du ser i alla fall, om man tittar på din erfarenhet som från finansanalys, så finns det lite timmar att spara här också.
Ja, det tror jag. Och det ger upp det nya möjligheter så att säga, på att ta ostrukturerad data och slänga in det i den här modellen. Och det är inte svårt att använda. Och det skulle det också vara för om du sitter på en personalavdelning och slänger in alla dina anställningskontrakt och så vidare. Och som sagt, den här kommer man ju långt med det här med trust, att man inte litar på datan. Här får man ju då en fotnot som säger att det här kommer från dokument X, sidan 14. Så du får ju ännu bättre data lineage än du får ifrån nästan de system vi bygger.
Mm.
Så, men som sagt, det är inte komplicerat. Det handlar inte om 160 miljoner kronors investeringar om 3 år, utan det här kan alla börja med. Idag.
Mm.
Så det var det jag försökte säga i min lilla artikel.
Och 40% chans att det blir en lyckad implementation.
Ja, det beror på hur bra man är på att skriva prompt engineering. Vilka idéer man får och vilka förväntningar man har.
Mm.
Och som sagt, det är frustrerande. Men efter ett tag så inser man vad som fungerar och inte.
Mm. Kanske blir det en ny karriär för författare. Prompt engineering.
Ja. Men prompt engineering är ett sånt där koncept som jag sitter och firar över också. det låter avancerat, men det finns inga riktigt klara, rena regler. Det finns ingen ingenjörutbildning. Utan
inte
det
är, så ingenjörsaktigt.
Nej, det är mer generella råd. Tänk på det här.
Ja, men jag tror mer på humaniora där, författare och sådär. Svensklärare kanske.
Ja.
Men om man tar det här caset som jag har här, att det här öppnar ju upp för oss, eller om du är CIO, att om du sitter och leker med det här och drar in i dokument, så öppnar det upp att du har ju mycket mer information som finns där ute, till exempel i offertförfrågningar som inte ligger i en databas. Att det öppnar upp och att börja kunna ta in sån data.
Mm.
Vilket vi sen får formalisera in i en pipeline, och vi sitter där, vad har du gjort här då? Det här är ju en prompt. Ja.
Ska vi gå vidare?
Det tycker jag.
Ja.
Till lite AI-strategi på det här.
Precis.
Så känns det som man blir mätt.
Ja, men det ska väl nog bli här.
Ännu mer övergripande. Jag försökte ta det från till bottom up.
Nej, men nu är vi uppe och flyger på absoluta högsta toppen här nu. Men alltså, vi har ju tidigare tagit upp AI Sweden. Men för nytillkomna lyssnare så är det ett nationellt centrum för tillämpad AI och samlar över 120 partners från offentlig och privat sektor samt akademi. Och finansieringen, den kommer via staten, via Vinnova och partners då som är med i det här konsortiet. Och själva sammanfattar de sin verksamhet så här: tillsammans investerar vi i att generera verktyg och resurser för att accelerera användningen av AI, för att stärka Sveriges välfärd och konkurrenskraft och förbättra livet för alla som bor i Sverige. Och förra hösten så kan jag nämna att AI Sweden då bland annat släppte den första stora språkmodellen för nordiska språk, GPT-SW3, eller Sweden 3 kanske man säger. Men nyheten denna gång är att AI Sweden i dagarna presenterade en AI-strategi för Sverige. Jag tyckte dock det var lite kul att hemsidan i övrigt var på svenska, men efter den här klicka här så hamnade man på en engelskspråkig sida. Ja, kul. Lite lustigt i alla fall.
Det är för att visa att de inte använt sin egna language model för att skriva hela strategin, eller?
Alltså, kanske.
Nej.
Det är kul att veta om de använder det. De borde ju ha gjort någonting med det. Men hur som så tyckte jag detta var lite spännande, och jag såg att den delades ganska flitigt i flödet här i veckan. Och strategin som tagits fram, den presenterades på en pressträff där bland annat civilminister Erik Slottner närvarade. Och han sa så här: regeringen har tidigare aviserat en översyn av digitaliseringspolitiken. Det pågår just nu att arbeta fram en ny digitaliseringsstrategi som återigen ska säkra Sveriges roll som en digital spjutspets. Det som AI Sweden idag presenterat är ett uppskattat inspel, säger han, lagom entusiastisk alltså. Så hoppar vi in i det hela. De börjar hela med en vision. Och visionen kan uttryckas som att Sverige strävar efter att bli en global referenspunkt för hur AI integreras nationellt och generera hållbart värde inom företag och samhälle med en positiv påverkan globalt. Och som övergripande indikator på framsteg bör Sverige sikta på att vara rankat bland de 10 främsta länderna i Global AI Index. Och för närvarande befinner sig Sverige på plats nummer 17. Och detta plats nummer 10 då vill de då uppnå senast 2025. Det är väldigt snart alltså. Det får man jobba på alltså.
Bråttom.
Ja. Mm. Och de börjar här med att lista ett antal, vad de kallar, fundamentala utgångspunkter som ligger till grund och måste erkännas av alla politiker, affärsledare, beslutsfattare etc. Och den första är konkurrenskraft. Den internationella privata sektorn utökar ständigt sitt försprång. De senaste åren har tydligt visat att användningen av AI i stor skala sker inom den privata sektorn, inte minst i USA. Ja, det är väl nog ingen hemlighet för de flesta. Men det är också de som förstår AI bäst som ökar sina investeringar mest. Så detta är liksom det första av de här, vad ska man säga, axiomet eller sådana sanningar som man inte obestridliga sanningar, om man säger. Den andra är tillgänglighet. Allmän AI-teknik är brett tillgängligt medan data ofta är proprietärt. Medan AI vanligtvis är öppet, tillgängligt och kanske man mer tänker på själva modellerna eller något sånt där, så är data som ägs av företag och organisationer ofta proprietära och utgör ett outnyttjat värde och möjligheter för förstärkt konkurrenskraft och samhällslösningar. Sedan har vi ledarskap. Bred användning av AI kräver modigt eller djärvt ledarskap, kanske man översätter till, man använder bold. Att investera i förmågor och kompetens är avgörande, men inte tillräckligt. Ledare bör både arbeta strategiskt och visionärt för att ta nationen och organisationen på en långsiktig resa, samtidigt som man skapar värde och löser problem med hjälp av de för närvarande tillgängliga teknikerna. Så det var lite grann det du var inne på också innan den här tidigare artikeln här med den hela.
Mm.
Sen har vi, det kanske är mer det här, färdigheter och talang. Efterfrågan på AI-färdigheter växer. Problemet med kompetens och talang i ett ekosystem är enormt och inkluderar utbildning av framtida arbetskraft på många nivåer. Och den sista handlar om samarbete. AI har unika egenskaper som kräver samarbete i ekosystem. Och till skillnad från många andra teknologier innebär implementeringen och anpassningen av AI-teknik och lösningar skapande av värde och synergier över alla samhällssektorer. Ja, så där liksom, nu har vi liksom, cementerat vad måste vi erkänna. Så då har vi ju själva strategin. Och här började jag lite gärna fundera om det verkligen kallas strategi när de presenterar egentligen ett antal principer, närmare bestämt 6 stycken, som ska vägleda beslutsfattare att på något sätt kanske skapa strategi för sina egna verksamheter. Så jag var tvungen att kolla upp ordet strategi för jag blev lite osäker, och enligt Wikipedia så avser en strategi övergripande metod för att uppnå vissa målsättningar under till del osäkra förhållanden. Och i detta fall så bör de lite gärna tala om mindset, tog de upp här mitt i alltihop. Kanske kan sträcka mig till att det blir lite av metastrategi, så att det stämmer nog faktiskt ganska bra ändå. Om det ska vara liksom lite övergripande input för att folk ska skaffa sina egna strategier. Nåväl, här kommer då listan med 6 saker att tänka på. Möjliggör för de bästa att prestera och uppmuntra dem att dela generöst. Frontrunners bör erkännas och ges incitament att röra sig ännu snabbare och generera mer värde som kan då delas med ekosystemet. Och detta baseras på trenden att genombrott vanligtvis dyker upp inom företag och sektioner där AI tillämpas på verkliga problem. Den andra handlar om att engagera dig och lär av de bästa. Sverige och svenska företag bör särskilt bygga relationer med ledande globala företag och säkerställa tillgång till kunskap, infrastruktur, grundläggande modeller, tjänster och produkter som är avgörande för utvecklingen och implementeringen av AI-lösningar. Kan man kalla det lite annan Oka Snålskjuts också?
Det är väl det bästa som finns, som man brukar säga.
Ja, det är trevligt att åka med. Mm. Men tanken är kanske man ska åka lite snorsos på varandra så att det inte bara är
ja, precis. En... Man får byta plats i tandemcykeln ibland.
Ja, men så. Exakt. Sen så ska man investera betydande i kompetenser och talang överallt i ekosystemet. Och ledare över hela samhället bör investera i att utveckla sina arbetsstyrkor och locka ny talang till sina respektive organisationer. Ja, den allmän giltig gäller alltid inom allt. Och sen ska man investera i strategisk kunskap, teknologi och lösningar delade av många. Viljan bland internationella och svenska företag och organisationer att gemensamt investera i kunskap, teknologi och lösningar som möjliggör användning av AI är betydande. När det stimuleras av offentliga medel och struktureras på ett verkligt samarbetsbaserat grund med starka delningsmekanismer kan avkastningen på investeringen vara betydande. Och sen ska man säkerställa en ansvarsfull användning och god förvaltning. AI-system bör utformas, drivas och styras på ett sätt som respekterar lagar, mänskliga rättigheter, värderingar och kulturell mångfald. Och detta inkluderar att mildra risker såsom partiskhet, diskriminering och sådant som är relaterat till säkerhet och trygghet. Så vi är inne på lite etik också. Och den sista handlar om att säkerställa att AI gynnar alla sektorer och regioner genom att skala samarbete. Facilitering av samarbete bör inkludera incitament för konsortier att bygga gemensamma avancerade lösningar, strukturer och sätt att möjliggöra tillgång till verklig data. Och generera och generellt bygga mekanismer som tillåter snabbt tempo och anpassningsförmåga. De säger också här att Sverige bör överväga att investera i en eller två moonshots. Och detta är då riktigt storskaliga initiativ där många aktörer samlas för att lösa en stor utmaning. Moonshot, det var lite nytt för mig.
Mm. Ja, det hade jag inte hört heller tidigare.
Men vad är då en strategi utan uppföljning? Det de nämnde här i början då, den här Global AI Index. Och det är det första, de beskriver sig själva som det första indexet för att mäta nationers nivå av investeringar, innovation och implementering av artificiell intelligens. Och de lägger till här att detta är ju inte heltäckande för att ge en holistisk vy och ämnar att återkomma i den frågan exakt hur ska vi mäta det här. Jag vet, ska jag vara lite så här halvnegativ så låter det lite som man vill ta höjd för att rankingen i den här Global AI-index inte kommer stiga. Och därför vill omdefiniera till något där man ligger bra till. Min egen spekulation. Men,
det gäller att spela på alla hästar. Så att
Men som nästa steg så kommer AI Sweden att bistå ett antal relevanta aktörer i att konkretisera och målsätta strategin utifrån organisationens egna perspektiv. Och på det sättet då katalysera relevanta åtgärder för Sveriges utveckling. Så att det kommer vara liksom ett samarbete så att de lämnar inte bara den här strategin och går hem, utan det är liksom en del i arbetet att hjälpa organisationerna att komma igång.
Mm.
Vilket är väldigt bra.
Mm. Mm. Ja, spännande.
Mm.
Om man nu är liksom analyschef någonstans, dataansvarig för någon lösning. Har man någon nytta av att läsa den här? Hur kan man utnyttja det?
Alltså jag tycker ju att, som du sa lite där Konstantin, att det här är ju inte en strategi. Först sätter de en målsättning och sen så gör de ett dokument som är en bra dokument att börja skriva en strategi ifrån.
Mm.
Det står ju inte att vi ska göra de här stegen för att komma till det här klara. Och om man har en analysavdelning, då bör man ju kanske ta, det här kan vara en metodik att utgå från de här punkterna och tänka ifrån. Eller ta någon annan. Men det här gör ju, du kan ju inte aligna din bilfabriks AI-strategi jämfört med Sveriges AI-strategi, då det här inte säger vad Sverige ska göra. Men den är ju värd som tankestenar, mindset. Som
jag måste säga att det som jag gillar med det här, det är att de på något sätt driver, liksom, så att säga, driver opinionen eller sådär. Att man ska dela, att man inte jobbar i silos och tror att jag vet bäst. Och så liksom står alla, då slutar med att alla står still, för ingen vill dela med sig av vad de vet eller vad de inte vet. Utan att det blir liksom en form av kollektiv. Så att alla tillsammans får det bättre helt enkelt. Och det gillar jag verkligen med detta.
Och det, jag tror det har stor vikt om man tar en hel industri. Om du tar energiindustrin. Att Svenska Kraftnät och Vattenfall och alla bolagen sätter sig ner och funderar. Vad är det bästa på lång sikt tillsammans? Det är väl ett exempel.
Mm.
Eller att inte Göteborgs kommun går och sätter sig ett hörn och Gävles kommun går och sätter sig ett annat. Nu kan jag inte så mycket om den offentliga sektorn. Men den uttalar ju fortfarande ingen klar strategi. Att så här ska vi göra.
Det känns väl som mycket av det här har ett större fokus för offentlig sektor, va? Än för privata. De säger ju också här att privata initiativ är liksom best in class.
Mm.
Så det är ju de som behöver komma ikapp här i väldigt mycket offentlig verksamhet.
Mm. Och där ser man kanske att det är möjlighet att liksom kunna åka snålskjuts ja, lite grann på de här på... privata konsortierna.
Mm. Ja. Ja, det tas upp på flera bitar här att de är ju det är det drivande, de här privata.
Mm.
Men att man behöver samarbeta och så där. Och det är ju sånt som kanske också offentlig verksamhet är bättre på. Att kunna samarbeta på ett annat sätt än...
Ja, det blir ju inte riktigt samma konkurrenssituation. Nej, så att det kanske blir liksom lättare på det sättet. Framförallt kring, ja, kring olika delar.
Men ja, men det, även i Sverige, det finns ju även... Jag kommer att tänka på bankindustrin, alltså vad heter det här betalsystemet för att tänka säga?
Swish.
Swish. Så att det var ju lyckat att bankerna samarbetade runt det till exempel.
Ja.
Och att de inte bygger fyra sådana. Eller, ja.
Nej, men det är ju ett exempel på det.
UC har vi också, att vi har inte sju olika organisationer som håller på.
Mm.
Om det är lagligt vet jag inte, men hur liksom, något slags industrier och sådär så är det väldigt intressant.
Spotify strategi. Är väl också... Bra exempel med skivbolagsinblandning från flera håll med ägarskap i Spotify.
Ja, det är en industri för sig tänkte jag säga, ägarskap. Och den är så liten den industrin så att där är ju, det finns fyra stora spelare och i bakgrunden så finns det två, tre streamers.
Mm.
Men visst.
Det här med AI-listan. USA låg ju extremt högst upp i förhållande till de andra. Det har vi väl ändå, alltså det här måste ju ändå påverkas. Det finns ju flera punkter här som amerikanerna har extrema fördelar. Vi har ju, alltså det är klart att datamängder påverkar. De har så enormt mycket större organisationer i ett stort land än vad vi har.
Mm.
Och har du stora datamängder, då kan du ju du kan utnyttja analyser på ett helt, liksom på ett mycket bättre sätt.
Mm.
Du har datat så att du kan träna modeller. Och liksom kan du förbättra saker 1% så kan det vara värt en större investering i det.
Mm.
Än om du kan göra, ja, alltså du får de här fördelarna.
Mm.
Att du kan växas mer och så vidare.
Mm.
Men också det här med, för det, även inom det här med LLM och sådär. Så har det funnits ganska många tillämpningar av att läsa av kundservice-meddelanden och sånt där ganska många år om man tillhör ett världsspråk. Mm. Det är svårare liksom. Det har ju, liksom, det har ju länge funnits tjänster för den typen av grejer. Och så frågar man sig, ah, kan vi köra det i Sverige?
Mm.
Nej. Kanske liksom om vi pratar bara engelska i kundservice. Och den klarar absolut inte av när det ringer in en gotlänning. Liksom.
Nej.
Så det blir liksom, det blir en helt annan sak. Man ligger ju bara där, så är det två punkter som gör att man har ju en helt annan fördel.
Mm.
Som stor organisation, liksom tillhöra världsspråk och tillhöra liksom en väldigt stor marknad.
Mm.
Som USA. Så har man ju fördelar.
Mm.
Får man säga.
Nu ser man ju på listan här. Var lite förvånad, men ändå inte, för plats nummer två på den här rankingen, det är Kina. Och det kan man ju ge sig på i stort land, men det är liksom lite radioskugga kring dem i våra medier.
Ja.
Liksom hur stort det är där.
Övervakningar de är jätteduktiga på, bildigenkänning och sådana saker.
Ja, ja visst, men liksom i flödet då och liksom kinesiska bolag och sådär liksom det. Man hör inte jättemycket om det i kombination med AI.
Nej, man hör om TikTok för att det är politiskt bråk i USA. Det diskuteras inte så mycket i Sverige.
Mm.
Det är ju intressant med tanke på att vi har ju några bolag som har kopplingar till Kina och sånt där. Så att det, man, ja.
Mm. Nej, man blir lite nyfiken här då. Om man nu är väldigt bra på att utnyttja AI-teknik för att känna igen folk på gatan och sådär. Får man pluspoäng då i AI-listan?
Ja.
Eller får man minus för att det inte är etiskt?
Precis.
Var drar de gränsen där på?
Ja, jag tittade inte på den här listan hur den läggs upp. Men jag kan ju tänka mig att det handlar om hur mycket pengar man investerar också. Och eftersom Microsoft och Google bygger datacenter och köper från Nvidia. Så får Taiwan jättehög lista för att de säljer hårdvara och USA får jättehögt för att de bygger datacenter, men de kanske inte använder det. Där kan ju vi kanske springa om dem i användandet på sikt, men såna in, ja, all, som vi vet, alla nyckeltal kan diskuteras.
Det var tre saker, det var investeringar, innovation och implementering.
Ja, allt.
Så att det här etiska kanske inte etiska riktigt inte med är med. Där.
Men det är ju så fruktansvärt dyrt också att träna en sån här GPT-4-modell. Det, om Sverige vill ha en sån modell, så vi, dels har vi inget datacenter som kan träna den nu, och det är nästan så att vi måste gå tillsammans med hela Skandinavien för att få en.
Ja, de tog upp en sak som gör det i alla fall lite lättare nu. Det är väl ändå att vi har öppnat upp för att man får använda de här molntjänsterna på ett annat sätt i offentlig verksamhet. Det är ju ändå hälften av alla organisationer i Sverige.
Men det var lite tråkigt att behöva dra ner den on-prem.
Ja, precis. Ja. Nej, och det är väl ändå en stor förändring för att vi ska kunna öka takten lite grann här. Mm. För det är ju ett sätt att samarbeta. Mm. För om man nämner nu det, att det är en viktig punkt att man måste samarbeta och följa med andra tjänster och så vidare. När man inte har det så är det svårare.
Mm.
Men visst hade de någon punkt också att de gärna såg att det skulle finnas någon svensk lösning också. Jag tyckte jag såg det någonstans där i strategin.
På.
Vi kan ha de punkterna så.
Bockar in något.
Ja, vi kan låta det vara.
Mm.
Kanske finns där inne i den här långa, långa strategibeskrivningen.
Mm.
En förhoppning. Om, det borde ju vara så med tanke på att AI Sweden har tagit fram en svensk modell och så vidare. Så att det borde ju finnas ett sånt. En sån vilja som en del i strategin får man väl säga. Om inte annat. Jag kan ha läst fel också.
Ja.
Ja, det är så brett. Det står att vi ska attrahera kompetent arbetskraft. Vi ska använda saker. Ja. Men det står inte hur. Det är väl det som är. Ja, med alla strategier. Det är lätt att. Det här är ju knappt en strategi då. Men det är så lätt att. Vi bör bli bäst genom att tänka på etik och attrahera arbetskraft. Men då, vad är nästa steg? Mm. Ska politikerna nu säga att bra då?
Ja, men det kanske inte ska låsa upp sig alla gånger på att det handlar om hitta rätt arbetskraft. Det är, liksom, det är inte så många som har så mycket erfarenhet av det här.
Nej.
Utan det liksom handlar om att kanske uppmuntra till att testa. Eller att liksom att arbeta och prova sig fram, experimentera. Kanske snarare än att man ska försöka att hitta någon som har liksom 10 års erfarenhet av något som bara funnits i 2 år. Ja, men typ det är liksom konceptuellt så.
Ja, men man får väl då säga att AI Sweden här ligger rätt nära. Alltså om man jämför med den här IDC så är det samma, eller ganska ofta, eller många delar här, utmaningarna i samma, och de har liksom, det verkar hänga ihop lite grann i alla fall.
Mm.
Så det får man väl säga att det kanske ligger större sanning i det.
Mm.
De tänker lika i alla fall.
Mm.
Så det är väl ett tecken på att man bör ligga relativt rätt här i alla fall i strategin då också.
Mm.
Det stämmer med IDCs bild av marknaden. Ja, spännande, men vi får väl se.
Ja.
Vi är väl glada i alla fall. Det är ju som sagt en väldigt spännande värld vi lever i.
Och en spännande tid.
Kul att vara i data- och analysbranschen som vi alla, vi och lyssnare är i. Så det är väl kul. Får vi se vad som händer.
Mm.
Ja.
Tack för idag.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Hej då. Som om idag är en repris av igår. Släpper mig ändå upp, känns som bli i min kropp. Och så en insikt fylld av fasa mig slår. Kylen den är tömd.